vargen guldträdgård har suttit här ett tag. Sommarnatt blev sommardag. Jag ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. För hela året har jag väntat på juni, juli, augusti. Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Alldeles strax kommer ett sommarprogram där vi får inspireras av en ung dam som heter Heidi McLean.
Civilkurage, vårt samhällsansvar. Vad betyder egentligen civilkurage? I grund och botten så innebär ju civilkurage modet att stå för sin mening. Även när det innebär en personlig risk. Alltså att öppet stå för sina värderingar trots att man är medveten om öppet eller latent motstånd från sin omgivning. Vart begreppet grundar sig råder ju delade meningar om. För många människor är begreppet förknippat med hjältedåd och frontfigurer i vårt samhälle. Man skulle kunna ta politiker som ett exempel. Det kan ju även vara sociala medier som agerar rebeller genom att gå emot strömmen och stå upp för tystade röster i vårt samhälle. Civilkurage handlar helt enkelt om att bry sig. Om det handlar om att hjälpa medmänniskor i vår omgivning. Det kan handla om enklare saker, alltså i vardagen, som att hjälpa grannen och bära påsarna eller någonting annat. Det kan även handla om att ingripa i ett brott. Om det är någonting man bevittnar, så att säga. Civilkurage är ett begrepp för vårt allas ansvar att bidra till ett demokratiskt samhälle, skulle man väl kunna säga. Till detta ansvar så har vi ju både rättigheter och skyldigheter också. Vi har ju till exempel religionsfrihet och yttrandefrihet. Vi har ju också skyldigheter som att till exempel bevittna om vi har sett något eller hört något. Då kallas det ju för vittnesplikten. Det här är ju någonting som jag har funderat lite kring. Att höra saker i vardagen, för det har vi nog alla gjort någon gång. Saker som, det kan ju vara allt från att gett oss leende på läpparna. Ibland kan det ju till och med vara svårt att hålla sig från att skratta. Men det kan även handla om allvarligare saker som har snappats upp av öron som kanske inte borde ha lyssnat. Och det här tar mig direkt tillbaka till ett minne av en händelse på bussen. När jag överhörde en diskussion mellan två personer. De pratade om att de skulle börja sälja knark tillsammans. Från att de hade diskuterat langare så övergick samtalet snabbt till att börja planera inbrott på diverse ställen. För de behövde ju verktyg till att verkställa sin idé. Även om sånt här kan få en att höja på ögonbrynen av förbryllning så kan det ju även få en att känna sig väldigt obekväm. För helt plötsligt befinner man sig i en situation som är väldigt svår att ta ställning till. Alltså hur ska man hantera såna här situationer? Kan man göra någonting? Ska man göra någonting? Och i så fall, vad ska man göra? Alltså hur avgör man om det är allvar eller inte? Och här tänkte jag att vi tar en paus och lyssnar på Visa vid vindens ängar.
Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag ville sjunga om Katarina till träklang, flöjter och all sin barn. Men vindens tonar blir sommarns sång. Jag bara lyssnar i björklövsal. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Aspelunden. Jag har ett kul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati. Jag ville skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet, men ord blir stumma och toner döda, och visans tanke blir hemlighet. Det går en vind över vindens sängar, det fladdrar till i en tyllgardin, och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.
Om man nu ska se på det som jag precis har pratat om ur ett brottsperspektiv, så finns det ju faktiskt ingenting som säger att det är olagligt att diskutera brott. Utan det är först när det är ett faktiskt beslut om brott som har tagits som det kan bli straffbart. Det är alltså väldigt svårt att göra någonting av sån information som vi tar in. Och det kanske är just såna här luddiga övergångar i lagboken som gör att, ja, inte alla vågar ingripa. För när har ett beslut blivit ett faktiskt beslut? Det får en att fundera över andra situationer där människor väljer att inte ingripa när brott sker. Då chansen att själv bestraffas är större än att gärningsmannen fälls. Så om du ser att ett brott sker har du ju heller ingen egentlig skyldighet att ingripa. Så det enda man har att gå efter, det är ju egentligen den egna moralen. Som exempel på detta har vi Per Anders Pettersson som sommaren 2006 ingrep i ett överfall på Riksvägen 71 i Sverige. Det var en kvinna som hade hamnat i våldet av en förvirrad och väldigt drogpåverkad man. Och Per Anders Pettersson som var ute och körde bil den här kvällen fick syn på vad som hände och kom till kvinnans undsättning. Beväpnad med en domkraft så kom han och så slog han till gärningsmannen så hårt att detta resulterar i en spricka i skallbenet på förövaren. Det här var ju kanske inte riktigt vad Per Anders var ute efter. Tror inte jag i alla fall, men i 3,5 år så utredde man den här händelsen i rättsväsendet. Man visste helt enkelt inte om man skulle betrakta det här som nödvärn eller som en grovt brottslig handling. Hur som helst så slutade hela i att Per Anders Pettersson straffades med 1 års fängelse och fick själv betala ett skadestånd på 50 000 kronor till våldsmannen. Inom loppet av några minuters hjältedåd förvandlades Per Anders Pettersson till brottsling och våldsmannen till ett offer. Samtidigt som såna här uppmärksammade fall får väldigt mycket utrymme i social media kan man väl säga, och vardagshjältar som Per Anders Pettersson får sympati, så får man inte heller glömma att det samtidigt föds en rädsla bland gemene man att våga ingripa. Jag menar, hur ska man kunna avgöra ett händelseförlopps utgång innan man bestämmer sig för att hjälpa till? Jag menar, jag är ju tveksam till att Per Anders hade tillräckligt med tid att fundera över någonting innan han bestämde sig för att komma till den här kvinnans undsättning. För allt han ville var ju bara att rädda livet på en annan människa. I höstas uppmärksammades ett våldtäktsförsök i Jordbro. Och en kvinna vid namn Katarina Eriksson förvandlades snabbt till en hjälte då hon lyckades avbryta det här försöket och hon lyckades rädda livet på en annan människa. Katarina fick själv utstå flera slag från de här gärningsmännen och hennes blåtira har delats över hela Facebook. Gärningsmännen kom tyvärr undan i och med att det inte fanns något tydliga signalement. Men tack vare att Katarina hade den här instinkten och genom hennes handlande så slapp en ung tjej utsättas för någonting som idag är ett väldigt stort problem i vårt samhälle. Vi behöver helt enkelt fler som Katarina och Per. Det är därför det är så viktigt att man fortsätter att diskutera huruvida man ska göra om man ser eller hör någonting. Jag menar, idag så finns det ju som sagt ingen allmän skyldighet att ingripa. Och om man inför en generell skyldighet, ja, men då måste man ju dra gränser också för vad som är godtagbart och inte. vilka skador som blir till följd av ett ingripande som är rättfärdigt och så vidare. Jag menar, den som ingriper kan ju bli skadad själv. Eller ja, som i Per Anders fall så kan det ju bli att han har råkat bruka övervåld. Även om allt han ville var att hjälpa till. Så frågan man ställer sig är ju om en lag om allmän skyldighet faktiskt skulle förbättra någonting. Jag menar, just nu får man ju bara hoppas på att de som bevittnar ett brott eller ja, till exempel ett överfall åtminstone lyfter på telefonen och ringer efter hjälp. Och nu tar vi och lyssnar på Strövtåg i hembygden. Funderar över när det kommer till saker man ser och ja, situationer som bevittnats av andra där ingen ingriper. Mycket tack vare internet, idag som matar oss med nyheter. Det är ju svårt att undvika när saker och ting händer där ute. Och för några månader sedan kunde vi ju läsa om en grupp turister som drog upp en delfin ur havet och skulle ta selfies. Den här händelsen slutade med att delfinen dog. Och allt som fanns kvar var bilden av ett djurplågeri som spred sig som en löpeld på nätet. Hur tänker man när man gör något sånt här? Att en person har svårt att koppla handling med följd och konsekvenser är en sak. Men att en hel grupp människor inte gör det, ja, det kan ju fattas som oförståeligt. Att inte ingripa när någon blir överfallen på grund av rädslan för att själv hamna i problem, ja, det är ju en sak. Men att bara stå sig på när ett oskyldigt liv hamnar i händerna på fel människor, ja, det kan ju kännas väldigt obegripligt. Kan man verkligen sova bra om natten då, kan man ju undra. Den här händelsen är ju väldigt omdiskuterad och ja, vissa menar ju på att man har försökt att hjälpa den här delfinen, men som jag ser på det så dog ju delfinen, så man kan ju starkt frågesätta den saken. Men vad är det då som får oss att ingripa eller inte? Det finns någonting som kallas för pluralistisk ignorans, vilket står för människans val att inte ingripa då hen ser att ingen annan heller gör det. Det är alltså en slags social rädsla för att göra fel och bli till åtlöje. Vad ska folk tro? Vad ser de och hur får jag mig själv att se ut? När vi befinner oss i en nödsituation så tittar vi alltid på andra runt omkring oss. Och det är det vi utgår ifrån. Ju fler människor det finns på plats, desto mindre benägna blir vi att ingripa. Eftersom vi tror att någon annan ska göra det åt oss. På samma sätt resonerar vi om vi efterhand får skuldkänslor för att vi faktiskt inte gjorde någonting. Då skyller vi automatiskt på att ingen annan gjorde någonting heller. Det är alltså så våran hjärna resonerar. Men att ingripa i en nödsituation, alltså det är ju inte så enkelt som vi vill tro att det är. Det är liksom inte bara att slänga på sig hjältekappan och flyga till undsättning. Och inom socialpsykologi menar man på att vi människor går igenom 5 olika steg som leder till det här beslutet som vi ska ta. Först ska hjärnan registrera att någonting ovanligt händer. Steg 2 är sedan att koppla ihop det här som händer till en nödsituation. Beslutar man sig då för att agera, då måste man göra en bedömning av sina kunskaper. Det vill säga, kan man hjälpa? Vad har man för verktyg inombords att använda sig av? Man kanske har tränat taekwondo eller judo och vet att man kan ta vissa grepp på den här människan eller så vidare. Och det sista steget är att för att gå till handling, först och främst överväga fördelarna gentemot nackdelarna. Och här kan till exempel saker som rädsla eller ja, sympati komma in i bilden. Jag har ju pratat lite om vi borde ha mer skyldighet i att ingripa. Och jag tror att det i tanken är ett bra sätt att få människor att vilja hjälpa till mer. Många gånger så förespråkar ju vi människor dödligare, hårdare regler och lagar just för att vi blir berörda och vi blir engagerade i saker som vi så ofta läser om. Jag menar, idag matas vi ju med sån information och det är ganska oundvikligt att inte bli delaktig. I alla fall känslomässigt. Men i praktiken så tror jag som sagt att det är väldigt svårt att veta vart gränserna ska dras och hur man eventuellt då skulle bestraffa den som inte gjorde någonting. Alltså det skulle nog förmodligen bli kaotiskt om du frågar mig. Nej, istället tror jag att vi får förlita oss mer på förebilder som Katarina och Per Anders. För det är genom deras ageranden som vi lär oss att vilja bli mer hjälpsamma. Och eftersom vi idag har tillgång till så oerhört mycket information i sociala medier så blir vi också allt mer uppmärksammade på när folk hamnar i liknande situationer. Det här får ju oss att prata mer öppet om saker, vilket i sin tur leder till att vi reflekterar mer över vårt eget agerande. Hur vi skulle agera. Och det här skapar ju i slutändan en bra inre grund inför en eventuell situation. I slutändan av dagen så vill vi veta att andra skulle hjälpa oss om vi hamnade i en knepig sits. Och för att kunna känna lite mer trygghet i den tanken så tror jag att det lönar sig att själv föregå som ett gott exempel. Även om det inte alltid kommer att finnas hjälp till hands, så ökar ju chanserna i och med att fler vågar jobba på sitt civilkurage. Som avslut på den här stunden ska vi lyssna på Gyllene Tider med låten Jag går och fiskar. Jag vill tacka så jättemycket för att ni ville vara här och lyssna på mig när jag ventilerade mig lite. Jag önskar er en jättefin sommar. Tack och hej!
Ni har hört Heidi McLean reflektera över tillvaron.